Tänk vad underbart det är att få vara tillsammans och bara påminna oss om hur underbar och hur god Gud är. Jag blir ju så väldigt glad när jag hör vittnesbörd från Martin, när jag hör olika vittnesbörd om hur faktiskt människor har fått sina liv förvandlade. Och jag vet att Gud vill förvandla våra liv. Och det är någonting som är väldigt, det är det handlar om egentligen. Att faktiskt få möta Jesus och få livet förvandlat. Att få hans liv. Han har någonting alldeles speciellt. Han har någonting alldeles gott för oss. Och han vill möta oss. Och det är någonting som är stort och hisnande. Kanske är du här idag och du känner så här, det låter väldigt bra det de sjunger om. Och jag kan på något vis liksom, känna att det kanske är någonting speciellt. Men du vet egentligen inte vad den kristna tron handlar om. Du har ingen idé, ingen aning egentligen, men du sitter här. Och då tänker jag så här, du är så älskad utav Gud. Och han är här. Och han vill möta dig i det du står i de funderingar som du har och i det som du kanske liksom så här, både ifrågasätter eller undrar över. Så kan du bara så här, slappna av. Nu ska jag predika här och kanske är det någonting så att du får någon tanke och kanske är det så att Gud vill röra vid ditt hjärta. Det var bara det jag ville börja med. Hela helgen så var vi på församlingsläger. Flera av er var med där. Vi hade en jättegod helg, måste jag säga. Vi var lite nervös när vi tittade på väderkartan. Men vi hade det väldigt härligt. Det ösregnade. Men vad är det när man har en god gemenskap, eller hur? Vi hade tonårsgrabbar som ledde i volleybollturnering i ösregn. Dyngsura var de. Nej, men det var jättehärligt. Men det som jag kände framför allt, så kände jag så här, på lördagskvällen, ni som var med där, ni tror jag vet vad jag menar. Vi fick verkligen erfara hur Gud fick komma och möta med oss. Och jag tycker det på något vis är så underbart. Och på något vis så kommer det liksom hela tiden så trattas det ner till det. Ja, men Gud, han ville möta med sitt folk. Och han ville möta med dig och mig. Och jag vet att jag tjatar om det. Men jag tycker att det är så underbart. För det händer någonting när vi får möta Herren. Och vi fick också uppleva verkligen hur den heliga ande, det var påtagligt. Vi visste liksom inte riktigt hur vi skulle göra. Ska vi avsluta, ska vi inte avsluta? Nej, men vi avslutade inte. Utan det var bara stilla och som var den heliga ande där och fick möta med oss. Och det här är ingen engångsföreteelse. Utan Gud, han vill fortsätta möta dig och mig. Han vill att vi ska vara nära honom. Han vill att det ska vara en pågående process i våra liv. Mötet med honom själv, uppfyllelsen av anden, livet inom oss. Och det är inte det jag ska predika om. Men ändå, Andreas har ändå redan tagit min predikan här i början av inledningen. Utan att han visste om det. Så vi fortsätter. Kanske läser du tillsammans i församlingen den här bibelplanen, eller om man ska säga. Och kanske gör du inte, det spelar ingen roll. Men du som är med och läser vet att vi nu har börjat med Nehemiabok och Timoteus. Jag är inte alltid duktig på att läsa dem själv och följa just kyrkans. Men det spelar inte så stor roll vad du är i Bibeln och läser. Men jag tänkte att vi skulle prata lite utifrån Nehemia. Och så lite vidare utifrån det. Är det någon som har börjat med Nehemiabok? Nu, den här. Lite då. Kanske ni kan göra det ikväll. Ta en kopp te och sätta er i soffan och läsa Nehemia-bok. Nehemia är ju en ganska härlig bok att grotta in sig i så här i början utav hösten. Den lite så här ostrukturerade sommaren. Den är liksom, och kanske regniga sommaren, är över. Och man tar lite nya tag inför hösten. Nu ska vi få lite ordning och struktur på saker. Nu ska vi få fram höstkläderna och nu ska vi få en liten överblick över vilken verksamheten i kyrkan. Och nu ska vi göra det ena och det andra. Och vi är tillbaka från semestern och allt sånt. Och därför passar ju Nehemia-bok väldigt bra. Varför? Jo, jag ska förklara. Nehemia, han var en man Han levde ungefär 445 före Kristus, någonstans där 400-500 år före Kristus. Och han levde, tror man, ungefär samtidigt som Esra och Malaki, som det också står talas om i Bibeln. Nehemia kan man alltså läsa i Bibeln. Ja. Och han var en judisk munkskänk. Och det kan man ju fundera på vad det är. Men det var att han jobbade nära kungen, i kungens hov. Och i praktiken så innebar det att han åt och drack kungens mat innan kungen fick det. Så han åt säkert en väldigt god mat. Och det var ju för att se att inte maten då var förgiftad, så att kungen skulle dö. Eller att någonting skulle hända. Så han hade det ganska så bra. Han var en ättling till de judar som hade blivit förvisade från Babylon tidigare. Men han hade själv vuxit upp under ett persiskt styre. Ni behöver inte komma ihåg det, men ni ska få en liten bild. Och hans roll var ju då viktig i kungens hov. Väldigt kort beskrivning utav vem Nehemia var. Och Nehemia, han hade nog det ganska så bra. Men så får han höra talas om någonting. Och han får talas om att hans förfäders stad ligger i ruiner. Att murarna, man hade murar kring städerna, de var nedbrända. Och allt var liksom, kanske inte helt ödelagt, men helt sönder och trasigt. Vi har ju hela det här senaste 1,5 åren fått se vad som har hänt genom kriget i Ukraina. Och vi får se bilder av hur saker och ting är nedbrunnet och hur hemskt det är. Och så här var det när Nehemia är hos kungen, så får han beskedet hur det är ställt med hans förfäders stad. Och han skulle ju i praktiken bara kunna fortsätta vara hos kungen, äta den goda maten och tänka, det är ju väldigt tråkigt det som händer. Men det är ju inte, berör ju inte riktigt mig idag. Men han gör inte riktigt det, utan han tar till den här nyheten. Och den bedrövar honom. Hur ser man ut när man är riktigt bedrövad? Kan ni se lite bedrövad ut? Precis, nu är jag ju lite för glad här för att vara bedrövad. Men han är ledsen. Någonting händer i hans hjärta när han får höra talas om hur illa det är ställt. Han blir bedrövad. Så pass bedrövad att kungen säger till honom så här: varför ser du så sjuk och bedrövad ut? Du är ju inte sjuk. Du måste ha hjärtesorg. Ja, har man hjärtesorg, då blir man ju också bedrövad. Så han måste ha sett ganska så eländig ut. Men Nehemia, han svarar så här: skulle jag inte se bedrövad ut när staden där mina förfäders gravare är öde och portarna nedbrända? Det är klart att jag är bedrövad. Jag har ju fått den här nyheten. Nehemia, han tittade inte bara på sitt eget liv. Han tittade inte bara på hur det såg ut just där han befann sig. Utan han hade lyft blicken och sett och förstått. Nej, men det ser ju eländigt ut där ute. Det är ju hemskt. Det spelar ingen roll att jag har det ganska bra, det jag är. Utan där borta, där mina förfäder höll till, det är alldeles söndertrasat, det är nedbränt, det är illa ställt. Han ber kungen vid några tillfällen att få åka och bygga upp murarna igen. Och jag älskar den här berättelsen om Nehemia. Kanske också mest för att just den här bilden av att någon får sitt hjärta berört. Någon får sitt hjärta berört och det sätter igång en process. Jag måste göra någonting. Mitt hjärta säger något. Jag måste. Nehemia, han får tillstånd utav kungen och åka och bygga upp muren igen. Så han reser dit. Och mycket riktigt så får han ju se. Ja, det är så här dåligt som jag fick reda på. Murarna är nedbrända. Han konstaterar, det är illa ställt. Han talar inte om för någon varför han är där när han åker runt och tittar. Men så till slut så samlar han, så säger han till judarna, till prästerna, till föreståndarna, till folket där. Och så säger han så här: ni ser vilken nöd vi är i. Och någonstans där så ber han folket, alla de här, att vara med och bygga upp murarna igen. Och vet ni vad folket säger i kapitel 2? De säger så här: låt oss stå upp och bygga. Och lite senare i några kapitel fram så står det så här: vi byggde på muren och hela muren fogades samman till sin halva höjd, för folket arbetade helhjärtat. Amen. Tänk vad som kan hända när vi lyfter blicken från oss själva och bara det vi står i. Och börja förstå vad nöden är, vad behoven finns. Och så krokar vi arm och börjar arbeta helhjärtat. Precis som Andreas sa här, så blev jag också oerhört berörd av den story som vi fick höra igår. Så jag gick och tänkte på familjen Rydstål hela kvällen igår. Under barnkalaset vi hade hemma. Tänk att hur de gjorde. De valde att öppna upp sitt hem till Esmat, som då både var lite brokig och hade lite olika bekymmer och inte kunde svenska så bra och allting. Och den situationen som du befann dig i. Och så fick du ett hem. Ni valde att inte bara se på hur det var i era familj, hur ska vi få ihop det, utan nej, vi väljer att lyfta blicken och så inkluderar vi. Och så vet jag att ni har älskat det och att ni har blivit välsignade, och det är också det som händer. Den här veckan så har flera barn i Motala varit med om jobbiga saker. I mitt jobb som BVC-sköterska så får jag ju hela tiden information om vårdnadstvister och skyddad identitet och barn som inte har det bra, barn som far illa. Det var väl kanske ingen som missade händelsen i Charlottenborg i onsdags. Det blev avspärrat överallt utifrån ett farligt föremål. Det händer saker i den här staden. Så är det. Och vi kan ju välja att bara ha det gott tillsammans. Och känna att Gud kan få möta oss där vi är. Det kan vi göra. Och Gud, han är så god så han kommer fortsätta möta oss. Men vi kan också lyfta våran blick och se: hur kan vi vara händerna och fötterna ut till Motala eller där du bor, till den här staden? Precis som Andreas sa, så vad var det stod i Jeremia 29? Sök den stads bästa dit jag har fört er och be för den till Herren. När det går väl för den går det också väl för er. Det händer någonting när vi lyfter blicken och så får vi söka den här stans bästa. Det står så här i Apostlagärningarna 4:12. Hos ingen annan finns frälsningen, och under himmelen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. Frälsta betyder räddade. Hos ingen annan finns räddningen. Och under himmelen finns inget annat namn som människor fått, vilket genom vi blir räddade. Men om det här är sant, och vi sitter på sanningen, vad ska vi göra med den? Det är ingen fördömelse. Det är inget. Jag kan gå till mitt eget liv och se att det är så många gånger och så mycket som jag inte själv lever i att lyfta min blick och se. Men om vi säger att det bara är hos Jesus som räddningen finns, för det är egentligen det här vi hela tiden säger och sjunger och predikar, då betyder det också för de människorna som är runt omkring oss. Hos ingen annan finns räddningen. Hos ingen annan finns frälsningen. Tänk om vi tillsammans kan få bygga Guds rike i den här staden. Och kroka arm tillsammans. Hela folket arbetade helhjärtat. När folket fick höra hur det var ställt med murarna, så svarade de ju: låt oss stå upp och bygga. Och det är en sån enorm glädje att få göra det. Och när vi läser i Bibeln, i både Efesierbrevet kapitel 4 och Första Korintherbrevet kapitel 12, vi ska inte läsa dem hela, men där står det om hur Gud lägger olika gåvor på oss allihopa. Han lägger olika gåvor och kallar sig till oss. Vilken tur. Tänk om vi alla skulle vara samma. Nej, utan vi är skapade till dem vi är. Och vi har olika gåvor och kallelser. Jag älskar att plocka blommor, eller jag älskar blommor. Jag är jättedålig på att vattna dem i fönstren, tyvärr. Men jag tycker väldigt mycket om blommor, och speciellt att gå och plocka blommor. Det är liksom ingenting som jag har vuxit ifrån, fast att jag har blivit vuxen. Jag går ofta och plockar blommor. Och är jag lite sur och irriterad eller trött, så kan jag gå ut och plocka blommor, och då blir jag glad. Det är ganska, för mig är det jag älskar att göra det. Jag älskar att liksom bara få en bukett med olika. Och när jag och Andreas är ute och tar en kvällspromenad eller en promenad hemma, så brukar jag ofta säga så här: titta, den där, den blir jättesnygg i buketten. Och då tittar han, men det är ju en visselblomma, Linnea. Jag bara, nej, den är brun, men den har varit blommande, men den är liksom, den kommer bli jättesnygg. Nej, men den är brun, den är vissen. Nej, vänta du bara, säger jag. Och så tar jag ofta med dem. De är liksom lite så här bruna. Och sen eller någon pinne som är lite. Och i buketten så blir det superfint. Tro aldrig att inte du är viktig. Tro aldrig att inte du, precis som du är, precis som du ska vara, inte platsar. För det är ju när vi är olika som det blir det här vackra. När vi får liksom komponeras tillsammans och vara tillsammans. Nu ska ni få följa med mig. Nu har jag sagt en massa bibelord. Men nu ska ni få följa med mig till Andra Kungaboken kapitel 4. Vi ska läsa de första 7 verserna. Och där står det så här. En kvinna som var hustru till en av profetlärjungarna ropade till Elisa. Min man, din tjänare, har dött. Du vet att din tjänare fruktade Herren. Nu kommer hans fordringsägare och vill ta mina båda söner till slavar. Elisa sa till henne, vad kan jag göra för dig? Säg mig var du har hemma. Hon svarade, din tjänarinna har inget annat hemma än en flaska olja. Då sade han, gå och låna kärl av alla dina grannar, tomma kärl men inte för få. Gå sedan in och stäng igen dörren om dig och dina söner och häll olja i alla kärlen. När det kärl är fullt så flyttar det. Då gick hon ifrån honom. Sedan hon stängt igen dörren om sig och sina söner bar fram kärlen till henne och hon hällde i av oljan. När kärlen var fulla sa hon till en av sina söner, ge mig ett kärl till. Men han svarade, det finns inget mer kärl. Då stannade oljeflödet. Hon gick och berättade för gudsmannen. Han sa, gå och sälj oljan och betala din skuld. Sedan kan du och dina söner leva av det som blir över. Det här är en berättelse som det står om i Gamla testamentet. En fattig kvinna som inte har någonting förutom lite olja. Det är det hon har. Och hon ska tillreda och sedan så ska hon dö. Ganska så jobbig livssituation. Men när profeten kommer förbi och frågar, så ställer han frågan, vad har du i huset? Vad är det du har? Jag har bara det här, säger hon. Bara lite olja. Det är i stort sett ingenting. Men vad har du i huset? Det är inte så att han försöker liksom trolla fram någonting. Göra någonting helt nytt. Utan han vill använda det som kvinnan har. För att sen utföra ett stort mirakel. Hon blev fri från skuld. Och hon och hennes son kunde äta. Säkert en lång tid framöver. Gud gjorde ett mirakel. Jag tror att vi ofta kan se ner på det som Gud har lagt i våra liv. För Gud har lagt någonting. Men när du ser på ditt eget liv och när jag ser på mitt eget liv ibland, så kan man känna så här, men jag har ju bara det här. Det är ju inte så mycket värt. Men kanske är det precis det som du har som kan bli en total förvandling. Kanske är det när du lyfter blicken bort ifrån dig själv och bara ser, okej. Det är inte så mycket, men använd mig i det här. Det här telefonsamtalet kanske är precis det som blir det här totala nödvändigheten. Den här goda kakan. Du kanske är en hejare på att baka. Kanske är det det som kommer få betyda väldigt mycket. Vad har du i huset? Jag tror Gud vill använda dig och mig utifrån dem vi är. Och så vill han adda på det som han är. Han vill liksom ta det som vi har. Om vi ställer dig till förfogande för honom. Och så vill han fylla på med sin välsignelse och det han har. Men på något vis så är det ändå upp till oss att välja att använda det. Vill vi låta den här lilla oljan användas? Vill vi låta det här som vi är användas utav Gud? Vi lever i en tid där den här världen verkligen behöver Jesus. Jag tror verkligen att Jesus är svaret. Jag tror verkligen det. Hela allting till som vi håller på med, det som vi gör, det som vi, varför vi träffas och möts. Ja, men det är ju för att vi har fått uppleva någonting ifrån Herren. Och för att vi också tror på att han har makt att förvandla. Och jag tror verkligen det. Du som är här och känner så här, nej, men den situationen som jag befinner mig i, den kan nog Gud inte riktigt ta. Eller den här synden som jag kämpar med, eller om de förstod vad jag gör, skulle det inte funka. Vet du vad? Precis där vill Gud gripa in. Det vill han ta. Det finns ingen situation eller omständighet som är omöjlig för Gud. Det finns inte det. Men jag tror att vi själva kan vara ett hinder. För att han på något vis så vill han använda våra egna liv och våra hjärtan till att vi själva ska ställa dem till förfogande. Du kanske känner dig som kvinnan. Nej, men det finns ingenting kvar. Jag har ingenting som jag längre kan ge. Jag har gett mitt. Det här livet. Jag har gett mitt. Jag har faktiskt varit till välsignelse ibland. Men just nu så finns det ingenting kvar. Men vet du, Gud. Jag tror att han vill använda precis dig i det som du har. Jag tror det. Eller jag är helt övertygad om dig. Vad vore vi utan alla, utan den här buketten? Hur skulle vi annars få till det? Eller hur? Vi behöver varandra. Tänk om vi som församling, vi har en stad här. Det skulle vara underbart om Motala hade såna här färger. Och det här lite så här donuts munkcafé. Kanske vore något. Eller hur? Ja. Men tänk om vi förstod. Dels så tror jag att vi behöver förstå vad Jesus har gjort för oss i våra liv. Men tänk om vi också förstod hur det var ställt med en stad som vi bor i. Och om vi också förstod att Gud, att Jesus vill komma med den ljus i den mest mörka situationerna. Tänk om vi kunde greppa det. Tänk om vi kunde lyfta blicken och se, ja men, Gud vill någonting. Gud vill någonting i den här staden. Och jag kan få vara bärare ut. Det kanske är en tid i Motala. Där faktiskt människor ska få höra talas om Jesus. Tänk. Tänk att få se människors liv förvandlade. Finns ju inget bättre, eller hur Martin? Få sitt liv förvandlat av Jesus. Jag skulle vilja be för dig som är här och du inte känner Jesus. Jag kan inte stå och predika utan att be för dig. Kan vi bara göra så att vi blundar allihopa? Även om du inte är van att gå i kyrkan så gör vi så att vi blundar. Och så vill jag fråga dig om du är här och säger, jag förstår inte allt, men jag vill lära känna Jesus. Jag vill ta emot honom som min frälsare, som min räddare. För oss ingen annan finns räddningen. Om du känner det, så räck upp din hand så ska jag be för dig. Jag kommer inte ta fram det, jag kommer inte säga någonting. Men jag kommer be för dig härifrån. Jag tackar dig Jesus för att du har rört vid hjärtan idag, Herre. Jag tackar dig för att du är densamme och att du också vill förvandla liv, far. Jag ber Gud för de här personerna. Jag tackar dig Fader för det beslutet som de har tagit, Herre. Jag tackar dig för att du flyttar in, Herre. Med ditt ljus, med din läkedom, med din upprättelse och med din befrielse. Tack Jesus. Tack Jesus för att du omsluter de här två personerna. Och att du älskar dem så oerhört mycket, Herre. Tack Jesus för din nåd och din kärlek.